Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Så himla roligt att du lyssnar, det är jag jätteglad för. Och något annat jag faktiskt också är glad för är att jag ska bli pappa snart. Alltså hur overkligt är inte det? Jag, Alexander Pärleros, varje ska bli pappa. Och det är bara några veckor kvar. Det är planerat till 3 augusti, så att då är liksom due date. Nej, verkligen hur häftigt som helst. Och du, jag vill också ge dig ett sommarläsningstips. Och vad är det då jag kan göra? Jo, det är ju framgångsboken. Och den nämns som så här. Den har sålt över 20 000 ex och en av Sveriges mest sålda böcker under maj fick jag precis reda på, vilket är så här stört roligt. För när man släpper en bok, då det känns det som att liksom, man har gått igenom den så många gånger, så till slut vet man inte ens om den är bra eller dålig. Men den här har faktiskt fått jättebra betyg. Exempelvis på Storytel har den fått 4,4, vilket är superbra, av 5. Och det är närmare över 1000 som har röstat där någonstans. Så den har fått väldigt, väldigt bra betyg. Och några av de sakerna vi går igenom, det är hur du ska klara dina mål, hur du optimerar din tid, de mest framgångsrika rutinerna, hur du blir mer lycklig, hur du hittar det du vill göra i livet. Och här har jag alltså tagit de absolut bästa sakerna från de här 200 intervjuerna som jag nu har haft. Och den finns i de flesta bokhandlare i hela Sverige, och sen finns den på alla ljudbokstjänster. Det är nämligen också så att det finns en golden ticket, alltså det finns en möjlighet att du som lyssnar på det här, vem du än nu är, kan få ett avsnitt i Framgångspodden, och att flera hundratusen kommer att lyssna på det. Så att, och det du behöver göra då, det är att tagga mig på Instagram när du lägger upp en bild när du lyssnar på framgångsboken på någon ljudtjänst, eller att du fotar boken. Och du behöver tagga mig, Alexander Pärleros, på Instagram, och sen lägger också hashtag framgångsboken, och då kan det bli du som får ett helt eget avsnitt och en fantastisk weekend faktiskt i Stockholm. Jag kommer gå igenom alla, och vinnaren dras i september och spelas in sen direkt efteråt. I det här avsnittet ska vi också presentera det fjärde affärsresetipset i samarbete med MTR Express, som är det punktligaste, snabbaste tåget på sträckan Stockholm och Göteborg. Något att lägga på minnet om det är så att du vill komma i tid till dina möten. En viktig faktor för att lyckas i bra affärer, att alltid behålla fokus och inte stressa fram så här ogenomtänkta lösningar och kunna förbereda sig. Det är någonting som jag tycker är jättebra, att åker man MTR Express så kan man sitta och jobba lugnt och förbereda sig på det som ska komma. Jag tycker förberedelse är A och O. Kör jag föreläsningar, då är det verkligen jätteviktigt. Tar jag möten så vill jag vara förberedd på varenda möte oavsett vad det är. Och är det så att jag inte känner mig förberedd, då kan jag hellre skippa mötet och boka om det till en tid där jag verkligen känner att jag kan prestera 100%. Deras första klassbiljett har också ett gäng andra bra saker. Det är nämligen så att det också alltid ingår en måltid från signerade stjärnkrögaren Pontus Fritschoff. Och sen är flexibiliteten väldigt bra också. Att har man en första klassbiljett, då kan man bara gå in på appen och ändra till en annan avgång. Och det kostar inte många kronor extra. En annan fördel är att man alltid har sätet bredvid sig helt fritt utan kostnad, och jag som har långa ben och alltid massor av alla olika saker, så passar det helt perfekt. Så att dagens affärsresetips presenteras i samarbete med MTR Express, tågbolag med flest nöjda kunder på sträckan Göteborg och Stockholm. Boka på mtr.se eller i appen som ger upp till 25% rabatt på första bokningen, eller så kan du boka via din affärsresebyrå. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Pärleros.
Ja, nu hoppar vi in i ett magiskt, riktigt häftigt avsnitt med den personen som svenskarna har sagt att de vill bo granne med. Han är en av de mest folkkära i Sverige, alltså Mark Levengood. Och det blev verkligen ett jätteintressant och så här djupt härligt avsnitt som jag vet själv att jag kommer lyssna på det här väldigt många gånger. Jag själv är tidsoptimist, precis likadant som Mark Levengood. Och vi går in på de här bitarna där han börjar berätta massor av tips hur man ska lära sig att komma i bättre tid och få bättre kontroll på sig själv och de saker man är dålig på. Vi går också in på HIV-perioden på 80-talet som drog med många av hans vänner till döden och allt det här, hur jobbigt det har varit. Vi pratar också om att han blev misshandlad för sin läggning och när han fick ärva ett hus för många miljoner av ett fan. En helt störd historia. Jonas Gardell och Mark, de har ju två barn ihop med ett lesbiskt par. Det pratar vi om och den konstellationen och hur det är. Och vad det här barnet har gett dem och hans papparoll. Och nycklarna till att bli en riktigt bra förälder. Självklart så går vi in på ett musikquiz. Jag älskar de här musikquizen. Det här blev ett fantastiskt bra avsnitt som jag verkligen hoppas att du gillar. Låt mig presentera Mark Levengood.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros.
Välkommen till Framgångspodden, Mark Levengood.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här. Mm. Jätteroligt. Men du var faktiskt lite sen. Inte mycket, men lite.
Jag var lite sen och jag har dragits med en liten försening i stort sett sedan jag föddes.
Och liten försening.
Och det är inget som jag är stolt över. Just i Sverige är folk väldigt noga med tider. Och det gör ju att alltid när jag kommer till ett möte av något slag så ligger lite underläge. För att det är inget schysst liksom att komma 9 minuter sent. Men
vad skulle du säga snittet är på alla dina förseningar? Om du skulle gissa så här, vad är det liksom? Är det 7, 9, 11, 4?
14.
14?
Jag tror det.
Ja. Har du räknat ut det? Har du tänkt på det förut? Ganska bra svar.
Nej, men jag tänker därför att alltså, är man mindre än en kvart sen så är det inte jättepinsamt. Men nej. Är man mer än en kvart sen då är det pinsamt.
Det är så. Då är en minut till godo till och med. Du är nästan tidig på din försening.
Ja, det är precis. Men jag arbetar med det där för tillfället. För att jag insåg att det kallas för prokrastinering. Alltså ett jättekonstigt ord. Prokrastinering. Och det är när man skjuta fram saker tills det blir jättebråttom och man närmar sig deadline och då jobbar man plötsligt väldigt intensivt och väldigt bra i och för sig, men jag försöker hitta en annan båge i mitt liv nu, att jag ska börja ta tag i saker tidigare innan jag måste göra det liksom.
Men det är så att jag har ju lyssnat en del på er podd också, som är jättebra, du och Jonas.
Tack.
Som har en podd som har gått superbra och blivit en succé och haft väldigt mycket lyssnare. Och ni pratar lite allt möjligt där. Och den här påminner, det här klippet jag tänkte spela nu lite grann om jag tänkte fråga vad ni gör här egentligen.
Nå, hur som helst, mamma var hemskt bekymrad över detta dilemma. Och när jag var och besökte henne så sa hon att man kan ju inte gå in där, så för man måste tänka på sitt rykte. Men sen tittade hon på mig och så sa hon att men du kan gå in där för ditt rykte är ju redan förstört. Så sa hon. Så gick vi då till den butiken och mamma ställde sig och rökte utanför butiken och puttade in mig där. Och jag var så att jag skulle vilja ha en designer-dildo i form av en spermie. Det heter Serpent, heter den. Och när dildo-biträdet där tittade på mig så hon var väldigt vänlig och så sa hon så här, men jag har den i 4 olika färger, att vilken får det lov att vara? Och jag var så här, en röd. Då lutade mamma in sig i butiken och ropade så här, grön, grön! Och den biten såg jätteförvirrad ut. Jag var så här, det är min mamma. Det blev perverst.
Det blev perverst på riktigt, Martin.
Ja, men så att här är ju mellan dig och din mamma då, som lite passande kom in på här och i ett av era senaste poddar. Men det var ganska mycket i den här som jag inte riktigt förstod. Det är en designer-dildo som är i form av en spermie. Det är att din mamma skulle slänga in dig för att du var fel på ditt rykte.
Nej, så här är det. Alltså min kusin är en väldigt framgångsrik designer som heter Stefan Lindfors. Och han har designat hotell i New York och han är väldigt, väldigt, väldigt framgångsrik. Och så gjorde han ett sexualhjälpmedel i form av en glädje, vad heter det, massagestav tror jag det heter.
En dildo.
En dildo, precis, ja. Och den är väldigt snygg, den formar som en slank spermie liksom. Och den där blev en jättesuccé. Och mamma dyrkar Stefan Lindfors. Och hon samlar på alla hans liksom prylar, alltså glas och saker som också designat. Hon har en samling av Stefans grejer. Och hon ville ha den där staven också i sin samling. Men dilemmat var att den såldes bara i Mariehamns butik för erotiska varor. Och hon täcktes inte gå in där. Men mig kunde hon putta in där. För hon sa att det var, jag hade liksom inte förlorat, tyckte hon. Att det var, mitt rykte var ändå så i botten.
Hur gammal var du då?
Det här är 5 år sedan. 4 år sedan. Okay, det här var modern tid.
Jag funderade ett tag på om du var så här 9 år gammal. Eller
nej då.
Slänger in dig och går in och köper en dildo.
Hon står rökt. Sen frågade den där kvinnan i butiken. Frågade, vilken färg vill du ha? Och jag var så här, röd. Och då lutar mamma in huvudet i butiken och så ropar så här, grön! Och tanten blev hemskt förvirrad. Jag sa, det är min mamma. Det är så där, det är så, vilket ju inte heller gjorde det säkert lätt bättre. Liksom. Ja. Men det var inte fullt så perverst som det verkar.
Du har ju också lett Melodifestivalen 2 gånger.
Mm.
2003 och 2005.
Mm.
Och jag tänkte att vi ska testa dina kunskaper och se hur vass du är på vinnarna av Melodifestivalen.
Oj.
Och då skulle jag vilja, jag tänkte spela upp lite olika klipp här.
Okej.
Och då ska vi säga vem det är och sen vad den heter. Men framförallt ska vi säga vilket år vann den här.
Det här är helt värdelös. Du kommer bli förvånad över hur lite jag kan. Jag har ingen kalenderbit överhuvudtaget. Ja, vi spelar, vi kör.
Vi börjar på första.
Tommy Nilsson en dag. Och året måste ha varit typ 97.
1989.
89 är den?
Det var tidigt.
Ja, det var tidigt, ja.
Och här är, men alltså, och jag har faktiskt en till liten fråga.
Mm.
Så här går ju refrängen och den är, alltså den här låten är så himla bra.
En dag när vindarna bär, en dag står du och jag här, en dag när drömmen når fram, när vägarna möts, förstår vi varann.
Den tycker jag är så bra. När vägarna möts förstår vi varann.
Mm.
Den tycker jag är så himla, för den här låten är helt fantastisk. Men när en dag när drömmen blir sann, en dag när vägarna möts, förstår vi varann.
Men varför förstår de varandra när vägarna möts?
Ja, jag tänkte det så här, hur skulle du som är en sån här djupodlad analytiker analysera en sån sak? Alltså en dag när drömmen
blir sann, når fram när
förstår vi varann.
Möts.
Ja, precis, där vägarna möts förstår vi varann.
Men ska vi då utgå från att han sjunger till sin partner och han vill nå fram till henne, men drömmen blir sann, men vad är det för dröm som ska bli sann? Eller blir de ihop då?
Återstår att se.
Jag tror ju att det här är schlagerpoesi, det vill säga att texten vindlar lite dit vart nästa ord rimmar, är min spontana tolkning. Jag tror inte det skulle hålla för exempel en teologisk tolkning. Nej. Det skulle bli väldigt förvirrat, tror jag.
Vi hoppar vidare till nästa låt.
Mm. Lena Philipsson är ont. Och det är från 2007.
Nästan. 2004.
Ah, okej.
Det var mellan de 2 åren.
Mm.
Så jag förstår att du inte kollade på det.
Mm.
Men jag tänkte det. Hennes låt heter ju Det gör ont.
Mm.
När i ditt liv har det gjort som mest ont, känner du?
Bra fråga. Det har gjort ont på olika sätt i mitt liv. En gång som gjorde väldigt ont var när jag sökte in på scenskolan i Finland och kom till sista provet. Det var 12 kvar och 10 kom in och jag kom då inte in. Och det är ju klart att det är bara en baggis. Det är sånt som händer i ungdomen. Men det var ett ögonblick då min vision av hur mitt liv skulle bli grusades. Och jag blev oerhört låg i många månader. I efterhand kan jag väl säga att, kan jag väl säga att det var en depression, men det förstod inte jag då. Liksom. Och sen liksom askan av den gamla drömmen som gick ut på att jag skulle bli skådespelare i Finland, så fick jag börja utifrån vem jag var då bygga nya drömmar. Och sen i efterhand nu så kan jag ju se vilken himla lycka det var i mitt liv att jag inte kom in där. Tänk om jag skulle bli finlandssvensk skådis. Alltså det finns typ 12 stycken sammanlagt. Man skulle jobba liksom i oerhört små sammanhang hela livet. Och det är klart, det är en väldigt viktig kulturgärning och sånt. Men mitt liv efteråt har liksom blivit så hemskt mycket större än jag någonsin skulle ha drömt om. Alltså mitt liv har liksom alltid... Jag vill träffa mina egna drömmar om mitt liv. Så det var ju en smärta som var väldigt reell när den pågick, men som jag efter fattat, shit vad bra. En annan gång som har gjort väldigt ont var förstås hela HIV-perioden, eftersom så många av oss dog och så många kompisar som bara dog rakt av. Liksom. Och det var också i ett sammanhang där vi var väldigt förvirrade, vi förstod inte vad som hände. Det var innan man riktigt visste hur det smittade och sånt. Liksom. Och vi förstod att ungefär varannan av oss dör. Men vi fattar inte hur. Och att veta att men ska jag dö nu eller ska jag inte dö? Liksom så här. Det var en, i efterhand kan man säga att det var nog en sjukt smärtsam period. Ja.
Begravningar hela tiden. Och...
Ja, och sen har jag gjort på stryk förstås ibland. Men det är en av de gångerna, alltså det, och det är ju tråkigt, men en av de gångerna gjorde väldigt ont. Och det var en misshandel där jag insåg, alltså under själva misshandeln, alltså det var inte ett slagsmål längre, utan det var en misshandel. Och jag kom till en punkt där jag insåg att de vill skada mig, att de vill fysiskt skada mig eller förgöra mig. Och den insikten tog väldigt länge för mig efter att bearbeta, nästan ett år faktiskt. Liksom det var, men där har jag alltid haft en ganska organisk grej. Och det har inte varit någon riktigt medveten strategi, men det har alltid varit det att jag försöker ta hand om smärtan. Jag försöker att inte springa bort från den. För att jag tänker så här att om jag betar av den tugga för tugga så blir jag av med den. Men om jag inte gör det så kommer den springa efter mig. Och då måste jag dras med den. Det är därför som jag inte gillar när mina kompisar skiljer sig och sen blir de ihop med någon ny genast. Jag tänker att det kommer inte att funka. Det är liksom, det är inte din förra partner som är problemet, det är du. Utan skilj dig visst, men bearbeta det först. Och se till att du inte är ledsen eller liksom bär på ilska över det förra förhållandet. Ta inte med dig in i ditt nya förhållande, för det kommer inte att kunna ta vägen någonstans innan du orkar ta dig igenom det.
Men hur gör man det då? Att man, för det är ganska, det låter ju väldigt bra som du säger, men när man väl är i ett läge att man verkligen tycker väldigt illa om en person, eller man har någonting man inte gillar alls, eller du som blir misshandlad, hur kommer man över såna här svåra saker som händer oss alla i livet?
Vet du, det är lite som de säger inom AA, att det är dag för dag. Och går det inte, så är det timme för timme till och med ibland. Men att inte i de lägena söka efter första bästa retning, att inte ta till alkohol eller droger, att liksom bli kvar i allt det som gör ont och märka att jag klarar det. För det gör man faktiskt. Och om man inte klarar det själv så får man väl söka hjälp. Det finns ju ganska mycket hjälp att få faktiskt. Liksom, men det, jag tycker bara att det finns en slags tendens idag att folk tror att de ska leva sina liv utan smärta, utan misslyckanden. Och det tror jag är jättefarligt. Det skulle göra våra liv väldigt grunda och meningslösa. För att vid 53 års ålder så vet man att man lär sig så fruktansvärt mycket av de där jobbiga perioderna. jättemycket. Och det finns nästan inget av de perioderna i mitt liv som jag i efterhand skulle vilja vara utan. Hur runt den gjorde när det väl begav sig liksom. Men då är vi tillbaka till basics. Om allting är piss, du är helt svart i huvudet, du ser absolut inget ljus någonstans, då går du ut och promenerar.
Faktiskt.
Alltså, så enkelt är det. Där börjar allt igen. För mig funkar det. Men just det där, men jag tror att man aldrig ska slarva med sin smärta eller med sin sorg. Utan man ska vårda den. För det är för att både smärta och sorg läker. Och man brukar säga att tiden läker alla sår, och det är inte sant. Men tiden lär oss leva med alla sår, det tror jag. Och sen, jag är ju lite grundreligiös. Alltså inte så jättefanatiskt, men så att ändå att jag bär på en grundtro. Och där brukar man säga att den dagen vi dör så Gud kommer inte att räkna våra framgångar och pengar och medaljer, utan han kommer att räkna våra ärr. Alltså allt det som vi, alla de sår som vi faktiskt fick ta emot och som vi på något vis lärde oss leva med. Att det är en del av livet. Och det är ingen, absolut ingen ointressant del av livet. Det är det inte. Så att livet kommer nu med gott och ont. Om man får ta det i den takt det kommer.
Vi har en lyssnarfråga här också. Ganska många som vill höra om den här, att du fick ärva något väldigt speciellt.
Mm. Nej, jag har inte gått lottlös, och jag fick ju ärva under väldigt överraskande former. Alltså jag gjorde ett program som hette Vi femman, som var en frågesport för barn. Och så var det en tittare som var döende i cancer. Och det visste han om, han hade inga släkt, andra hade liksom inga arvingar. Och inga närmare släktingar än kusiner uppenbarligen. Och så bestämde han sig för att han har roliga slips. Han har fina slipsar och han är rolig. Och han ska få mitt hus. Så han kontaktade mig och frågade om jag ville ta emot en större donation. Och då har polisen uppmanat mig att samla liksom alla brev som faller utanför det normala i en hög. Alltså en slags dårhög helt enkelt. Så jag la brev där. Jag svarar inte på ingenting. Dårhögen, ja. Men sen så hade vi en gemensam kompis som ringde mig och sa att nu är det så att Henry är seriös. Han skulle bara vilja träffa dig. Han är döende, så jag tycker du ska åka ut igenom. Så gjorde jag det. Och så kom jag till detta makalösa hus ute i Saltsjövaren. Alltså, över 20 rum. Typ 800 kvadrat.
Oj, jäklar.
Och vi gick runt där och sen sa han som det, att han är döende och att han skulle vilja att jag tar emot hans hus. Och jag var så här, okej. Okay. Jag sa att nej, men det går inte, så här, för att jag jobbar på SVT och vi får inte emot hus. jag ville bara känna, men där, nu är vi i Kokoland där liksom. Men hur det var, så den sommaren så vi mässade någon gång så här. Och sen så ville han träffa mig igen i slutet av sommaren. Och då sa han att jag hoppas att du har hunnit fundera. Vilket inte hade, jag hade inte stängt på det. Men så sa han att nu är det så att nu går jag in i livets sista skede, sista morgonen för mig på gång här. Och om du tackar nej till mitt hus så kommer det gå till allmänna arvsfonden. Och det vill jag faktiskt inte. Och det var då jag fattade så att shit, killen är liksom seriös. Han vill på allvar att jag ska ta det här huset. Så jag snacka med Jonas, att vad ska vi göra? Och Jonas tänkte så här, men det är kanske ett av de äventyr som vi står inför i våra liv. Så jag sa till Henrik, okej, men nu får jag göra så här då, att du får skaffa en advokat. Och det hade han redan visat sig. Och jag skaffar en advokat, så får väl våra advokater. Men för mig är det jätteviktigt att det inte framstår som att jag är någon kille som går runt och snor hus av folk som är döende. Jag känner att det måste vara rätt i varje steg. Jag vill liksom inte i efterhand få höra att att det hade gjort något fel.
Ja, det finns lite vidriga rubriker på Aftonbladet som skulle kunna dykt upp.
Det skulle kunna dykt
upp. Mark Levengood snorhus av ja, döende personer.
Precis. Och gråtande släktingar. Så att
värre än Zorro.
Ja, ja.
Robin Hood. Ja. Tvärtom.
Precis.
Han är som Robin Hood, men tvärtom. Själv. Ja, ja.
Men så de advokaterna, alltså min advokat, han kliar sig i huvudet, men de hittar inga hinder för att få ärva hus. Och de upprättade ett kontrakt och sen fick jag huset den 15 november 2005. Och Henry var så glad, han var så lättad över det där. För alltså, nu kan jag dö liksom, och så ville han ta in på så hospice. Men jag sa till honom att egentligen vill du bo kvar. Och sen fick man truga det, men det ville han ju egentligen. Så vi bäddade upp sen där på solen med sjuksystrar och sängar och saker. Och sådana här trycksängar. Och så hade han vi hade väldigt fina månader. Han dog näst sista december, samma månad sen. Han dog hemma.
Bodde du där då?
Nej, jag hade inte flyttat in där då. Nej. Det var, alltså flytta in där var ju en hiskeria bara. Alltså, du vet, att flytta in i 20-rum, det tog många år innan vi fick ordning på det där sen. Men sen när han väl var död så var det så öppnade testamentet, och då visade det att du hade också fått ärva allting. Jag hade fått ärva liksom alla grejerna, alla pengarna och sånt, också alla bilarna och sånt.
Jäklar.
Så min ekonom, hon sa att vet du, det är inte riktigt rättvist att någon som är en sån idiot med pengar som du blir så här rik. Så tänkte jag.
Men är det officiellt vad hela totalen var värt ungefär? Eller? Var det över 10 miljoner, 20 miljoner, 15?
Totalen var värd mycket mer så faktiskt. Det var, men sen så jag hade huset i 10 år. Och det var ett oerhört lyckligt äventyr. Men det var ju, alltså, att förvalta det där var ju hopplöst.
Du måste ju nästan haft 20 rummen, det är ju städerskor, det är nästan, tomten måste vara stor, va?
Jag hade en heltidsanställd som bara tog hand om stället, och så hade jag en trädgårdsmästare också. Och du vet, jag jobbar ju på SVT för det mesta, och det är ju inte såna löner.
Nej, det, var ju, det är inte superbra löner.
För att bli så rik så var jag en konstant lusbank hela tiden, och gick på minus varje månad. Och sen efter 10 år så... Efter 10 år så insåg vi att vi bodde där mindre och mindre. För det var det att det är så stort. Så vi fick ringa varandra när det var middag. Och vi visste aldrig var barnen var. Och barnen tyckte att det var... Barnen fick aldrig en känsla av att det var ett hem riktigt det där stället.
Så
det var,
ja, jag förstår.
Men så då sålde vi för några år sedan. Och det var med sorg. Det var det. Men fast Henry sa en gång till mig. Alltså han sa att vill du sälja en dag så... Sälj, att min gåva är inte hus i sig, utan min gåva är att du ska ha ett roligt liv. Vilket jag tycker var väldigt generöst av honom att säga.
Now it's time for tre sista frågor.
Nu kommer in på de tre sista frågorna, och då tänkte jag att vi ska ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar vi med någonting som du skulle vilja säga till alla de som är 20 år gamla, runt där, de är säkert 19, några är 21, några är 22. Men vad skulle du säga till 20-åringarna att de ska tänka på?
Jag skulle säga så här, följ din dröm. Men också ta reda på vilken din dröm är. Och sen följer du den. För att när man är 20 idag så man har befunnit sig i ett rör där andra fattar beslut. Man får fatta några beslut. Ska du plugga NO eller ekonomi på gymnasiet? Men på det stora hela så sneglar du väldigt mycket på dina kompisar och de beslut som dina kompisar gör. När du kommer ut ur skolan så måste du på allvar betänka att vad vill jag? Det är allt för många som slentrar med sitt och går till Handels för att de utgår från att det förväntas av dem.
Vi kör tips till en 30-åring.
30-åring, det är knepigare. Därför att vid 30 är du i regel färdig med din utbildning. Många har gift sig och kanske börjar barnen komma. Och då hamnar man i det som brukar kallas för livets raksträcka. Det vill säga när man tänker att jaha, att så här blev mitt liv. Och sen ska man bara förvalta alla de beslut man redan har fattat tidigare. Liksom. Och kanske ha en karriär. Liksom. Det, 30, det är första gången som killar börjar fläska till. Och det är en jättefara.
De blir fetare, ja.
Ja, de blir fetare. Och det är också någon slags kroppen omkonstitutionera sig på något vis där. Så att då får man, så vid 30 måste du utmana dig själv jättemycket hela tiden. Och du måste fatta på allvar att äventyret fortsätter. Men, och livet är så långt så jag måste hålla mig i någon där bra form, både fysiskt och psykiskt, för att livet ska kunna utvecklas och liksom bli så stort som det faktiskt kan bli.
Nu kör vi en 40-åring då.
Det tycker jag är svårare att ge tips av någon anledning. Men jag kan peka på det att, att när jag var 45 så kände jag att nu vill jag varken vara yngre eller äldre. För att vara 45 är banne med det mest perfekta som finns på hela jorden. Det var jätteroligt. För då är man fortfarande så ung och kroppen är så stark. Och man har liksom tillräckligt mycket erfarenhet för att vara ganska trygg i sitt arbete och veta vad man vill. Och man vet redan också vad man inte vill. Det enda vid 40 är väl det att ge inte vika för den där 40-årskrisen. För den kan slå till ganska hårt. Och svaret på livets mysterium är liksom inte en motorcykel. Och det är inte heller en 20-årig flickvän som heter Natasha.
Natasha?
Natasha, ja. Utan du kommer märka förvånansvärt fort att du saknar både fru och barn där hemma. Du kommer märka att det var inte det som var grejen alls. Det blir två roliga veckor och sen blir det ett väldigt tassigt och sorgligt liv efter det. Liksom. Att det, utan istället gå till botten med varför mår jag dåligt? Vad är det för förändringar på allvar behöver i mitt liv? Jag tror också att 40-årskrisen drabbar framförallt de som inte gör sin läxa vid 20-årsåldern. De som inte ställer sig frågan vad vill jag på allvar göra utan bara hänga med. Vid 40 börjar man inse att livet är inte ändlöst långt, utan jag måste liksom göra val och mina val får konsekvenser. Och att då göra väldigt drastiska livsval brukar sällan löna sig. Liksom. Utan då får man istället lite mjukt modifiera sitt liv så det brukar gå bra.
Men du, vilket jäkla härligt avsnitt det har blivit. Ja. Jag kommer att lyssna på det här flera gånger. Jag tyckte att det var så spännande samtal. Du är verkligen så himla... Alltså, du är som en... Du har så mycket i dig. Det känns som att det finns så otroligt mycket kvar också.
Tack, jag har tråd. Men jag tror inte alla människor har ganska mycket i sig. Alltså, ja. Jag tror bara att jag har levt ett liv där jag alltid tvingats formulera saker. Liksom. Det gör du ju också. Det kommer gå så bra. Liksom. Det kommer, och det kan bli där man för det ska bli pappa. Det kommer bli så roligt och så mycket jobbigt.
Och det kommer helt... bara se till när ni vill vara barnvakt.
Nej, det kommer banne mig inte att ske. Det är så här, jag tycker om mina barn, andra som är inte alls lika förtjust.
Nej, man är ju inte det. Om man ska komma i kontakt med dig, följa dig, hur gör man då?
Bäst är det nu för tiden på Instagram faktiskt. Då heter jag levengod.mark. Levengod med enkel V2.
Var det någon som hade tagit Mark Levengod, eller?
Ja. Det finns en massa Facebook-sidor som förment ska vara jag. Ingen av dem är jag. Jag har en Facebook-sida där, men folk håller på.
Onödigt.
Men levengod.mark, Twitter här börjar överge ganska mycket. Jag tycker det är så tråkig stämning där. Jag tycker det är högljutt och jobbigt.
Ja, men jag har också skippat sitt. Jag går knappt in och kollar längre för att det är så mycket hat, negativitet det är mycket, bara.
Precis, ja.
Hänger ut och sågar och ja. Kritik hela tiden.
Och sen, via podden kan man ju nå, så då heter det Mark och Jonas podd.
Jätterolig podd.
Tack.
Den är, tack. Som sagt, det händer lite allt möjligt där i.
Det händer mycket där i.
Men du, stort tack Mark Levengod att du gästar Framgångspodden. En stor ära att ha dig med och ett sjukt häftigt samtal. Stort tack.
Tack snälla.
Fram Gang Spotty with Alexander Poleros.
Ja, Mark Levengood, alltså vilken härlig kille. Så himla, himla grym. Och jag gillade det här också med de här med förseningarna. Att, alltså, jag kommer ju försent ganska ofta, typ hela tiden. Jag har gjort det väldigt, väldigt länge. Och varför, när man vet att man gör en sak, varför kan man inte bara förändra sig och rätt vad det är bara vara den som kommer i tid hela tiden? Men det är något djupare i det. Men jag tycker han förklarar det på ett bra sätt och kom med väldigt mycket bra råd och tips. Jag gillar verkligen Mark. En så himla härlig, grym person. Jag måste få med Jonas Gardell nu också, så man får hela duon. Och det var ju väldigt mycket bra tips och råd i det här avsnittet. Alltså det var hur mycket bra grejer som helst. Och vill du ha det nedskrivet, då är det som sagt bara surfa in på framgangspodden.se. Framgangspodden.se. Vi har alltså 25 krönikörer som lyssnar igenom avsnitten. De har alltså inte alla lyssnat igenom exakt. Jo, de lyssnar säkert igenom alla, men det är en som ansvarar. Och sen lyssnar de igenom, går igenom allting. Vad är det vi ska med? Vad är de absolut bästa tipsen? Vad är de bästa grejerna? Och de här 25 är hur balla och grymma som helst. De är jätteduktiga. Så att gå in på framgangspodden.se, få det till min mail varje vecka och bara skumma igenom det och säga så här, ah, men fan, det här kan jag ta ut och applicera i mitt liv. Och vill du komma närmare mig och kanske träffa mig på något event vi har eller bara hänga med oss som är väldigt trogna, dedikerade och drivna lyssnare, surfa in på Framgångspodden VIP på Facebook och häng med i gruppen. Nu vill jag önska dig en god jul och gott nytt år, tänkte jag säga. Men ha en riktigt, riktigt bra vecka.